Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
I och med att det är ett sexualrelaterat mord och att man påträffar just en fläck med sperma på den döda kroppen gör ju att jag tycker att bevisläget är väldigt bra.
Det var tillvägagångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst.
Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts.
Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot.
Varenda minut i en brottsutredning är ju väldigt, väldigt viktig.
Det är en anlagd brand och personen i fråga som har livshotande skador. Det här är ju ett försök till mord.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Malin, del 2. Sanningens fläck. Välkomna till det andra avsnittet om mordet på Malin Lindström för 25 år sedan. I förra avsnittet gick jag igenom själva händelsen. Den här gången handlar det om den osannolika vändningen hela fallet nu tagit 25 år senare. Den 23 november 1996 tog hon bussen från Örnsköldsvik till en kompis i Husum. Men hon kom aldrig fram. Hon gick av på fel hållplats och där mötte hon sin mördare. I ett halvår var hon borta. Men i maj 97 hittades resten av hennes kropp gömd i området Fårön. Kroppen var bunden, den var tejpad, byxorna neddragna och 7 knivhugg i ryggen. Och så på hennes kläder en spermafläck, allt för liten för att kunna analyseras tyvärr. Ett bevis som inte gick att använda. En 18-årig man blev tidigt misstänkt i utredningen tack vare efterlyst. Och vi gick ut med ett reportage en knapp vecka efter att Malin försvunnit. Då ringde en tipsare som berättade att han sett Malin och att hon gick med en ung kille som tipsaren kände till. Nämligen 18-åriga Anders som jag valt att kalla honom. Efter att kroppen hittades häktades Anders. En husrannsakan gjordes hemma hos honom som gav en del märkliga fynd. Teckningar på nakna kvinnor som utsattes för våld. Dockor med uppskurna underliv, knivar och en dator full med våldsporr. Besvärliga fynd för Anders, men inga bevis. Men en konkret ledtråd hittades. Blå fibrer som såg ut att komma från Malins tröja. Anders själv sa sig inte komma ihåg något från den dagen. Men om han hade mördat Malin skulle han ha gjort på ett visst sätt som han beskrev. Och polisen lät då göra en rekonstruktion, inte för att någon som erkänt ett brott ska visa hur det gick till, vilket är den vanliga anledningen till att man gör en rekonstruktion. Nej, i det här fallet handlade det om att väcka Anders undanträngda minnen till liv. Allt i enlighet med den minnesteori som var väldigt aktuell då, men dömts ut idag. I rekonstruktionen visar alltså Anders hur han skulle ha genomfört mordet om det var han som hade gjort det, men det var det ju inte, säger han. Under rekonstruktionen gjorde Anders en del saker på ett sätt som utredarna antog att bara mördaren kände till, vilket naturligtvis var intressant, och det tyckte tingsrätten också. På våren 98 dömdes han för mordet. Men det tog inte slut där. Domen överklagades till hovrätten och där bytte Anders strategi. Istället för att som tidigare spekulera i hur han skulle utfört mordet, istället för att då och som också tidigare hålla på att ändra sin berättelse hela tiden, höll han nu helt enkelt tyst. Jag kommer inte ihåg någonting, sa han. Hovrätten såg också rekonstruktionen och dömde ut den helt. Och då, ett halvår efter att tingsrätten dömt Anders, blev han plötsligt en fri man. Hovrätten tyckte inte att det var bevisat att han mördade Malin, så han fick gå. Och där skulle historien ha slutat. Men det gjorde den inte, för långt in i ett arkivskåp hos polisens centrala tekniska avdelning i Linköping, som förut förkortades SKL och nu NFC, låg en liten detalj och bara väntade på att tiden skulle gå spermafläcken som hittats på Malins kropp. Den som inte kunde analyseras 1996 när Malin hittades, eller 98 när rättegångarna pågick. I 25 år låg den där i väntan på att tekniken skulle hinna ifatt. Själv är jag imponerad över att någon hade koll på den, att den inte glömdes, att den prövades mot tekniken med jämna mellanrum, och så förra sommaren så hände det. Tekniken har utvecklats tillräckligt. Nu kunde fläcken äntligen analyseras. Nu togs en DNA-profil fram. Och plötsligt tar utredningen ny fart. Plötsligt börjar jakten på Malins mördare igen. Och den som fick ansvaret var överåklagare Mats Svensson. Han jobbar inte på åklagarmyndigheten i Övik. Han jobbar inte med mordutredningar överhuvudtaget. Nej, han jobbar med resningar, med brottsmål där rättegången ska tas om.
Alltså jag har ju en speciell roll i det här sammanhanget. Jag har inte varit med från början i utredningen. Och jag har ju en tjänst nu som överåklagare för resningsärenden. Och det innebär egentligen att jag biträder riksåklagaren i resningsärenden som hanteras i högsta domstolen. Och i och med att detta är en hovrättsdom och en eventuell resning ska prövas i högsta domstolen, så får det inte lov att hanteras på en vanlig åklagarkammare, utan det är det riksåklagaren som ska hantera detta. Och därför blev jag inkopplad på ärendet förra sommaren när NFC hade fått fram en fullständig DNA-profil och hade informerat åklagarkammaren i Sundsvall om detta. Och det informerade de vidare, riksåklagaren, om att den här DNA-profilen hade kommit fram.
Och då fick du ärendet?
Och då fick jag ärendet och skulle hantera det, precis.
En DNA-profil hade alltså tagits fram, profilen av Malins mördare. Nu gällde det att se om det var möjligt att hitta någon som kunde ställas till svars. Mats Svensson har inte jobbat med fallet tidigare, för honom blev allt nytt.
Då visste jag i princip ingenting. Och så är det ju i väldigt många av de resningsärenden som jag hanterar. Jag hanterar ju inte bara resningsärenden som i detta fallet till nackdel för en person som har blivit frikänd, utan de största eller flesta ärenden jag hanterar, det är ärenden där någon har blivit dömd och sen i efterhand anser att de har blivit oskyldigt dömda eller felaktigt dömda och att det finns nya omständigheter. Så de allra flesta ärenden är ju resning på andra hållet.
Men vad gör du då när du får det här ärendet och det du får är att nu har man äntligen efter 25 år lyckats få fram en DNA-profil från den här fläcken man hittade på mordplatsen. Vad gör du då?
Det första jag gör när jag får ett ärende, det är ju att liksom läsa in mig på ärendet. Då börjar man naturligtvis med att läsa tingsrättsdomen, hovrättsdomen, och när det är sånt här omfattande ärende så hämtade jag också in hela förundersökningen och allt sidomaterial som fanns. Så jag hade liksom lika inläst egentligen på ärendet som den åklagaren var som hade ärendet för 25 år sedan. Och sen fick man då titta på ärendet om det fanns förutsättningar att begära resning. Och man kan ju tycka att då har man nu fått fram en DNA-profil så borde ju finnas goda chanser. Men man ska då vara medveten om att det fanns bara det, man hade fått fram en fullständig DNA-profil av det DNA som hade anträffat på Malins kropp. Men man hade ingenting att jämföra det med.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med My Safety. Det är en försäkringsförmedlare som utmanar de traditionella bolagen och erbjuder produkter anpassade för tiden vi lever i nu. De finns vid sina kunders sida i en värld som är i ständig förändring och den digitala brottsligheten som ökar kraftigt. Då behövs försäkringar som hänger med. Kort sagt kan man säga att MySafety tar hand om det som andra försäkringsbolag sällan tar hand om. Och de har finurliga försäkringar som kan täcka självriskerna på både hem- och bilförsäkringar. De har till och med en näthatsförsäkring som kan erbjuda juridisk hjälp, samtalsstöd och borttagning av hot eller kränkande innehåll på nätet. Nu till sommaren är till exempel MySafetys stöldförsäkring intressant. eftersom den gäller stöld i din bostad även när du är ute och reser. Den kan också täcka både lånade och hyrda grejer. Sen har de en bedrägeriförsäkring som kan vara en fin sommarpresent till dig och familjen när ni ska ut på äventyr. Den kan gälla vid identitetsbedrägerier, telefon, mail, kort och kontokortsbedrägerier och andra bedrägerier också. Den omfattar både föräldrar och barn upp till 18 år. Båda går snabbt att teckna på mysafety.se så att ni kan fortsätta lyssna på bra crimepoddar istället för att tänka på tråkigheter under ledigheten. Stöldförsäkringen kostar 89 kronor i månaden och kan ersätta det som blir stulet, även om stölden eller rånet sker i hemmet, i biutrymmet eller utanför bostaden. Bedrägeriförsäkringen kostar 199 kronor i månaden och kan täcka flertalet vanliga bedrägerier. Gå in på mysafety.se och läs mer om framtidens försäkringar och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar sällan gör. Som till exempel självrisk. Tack, My Safety.
Nej, det fanns ingen att jämföra DNA-profilen med. Men det fanns förstås en person som Mats Svensson tyckte var intressant, särskilt efter att ha tagit del av förundersökningen och tingsrättsdomen.
Alltså jag fick nu intrycket av att det fanns stark bevisning mot den här mannen som sen blev frikänd i hovrätten. Och jag har full förståelse för de som kanske har uppfattningen att det är väl självklart att det är han, trots att det inte finns en fällande dom. Jag vet exempelvis att Malins föräldrar har den uppfattningen. De känner sig helt övertygade om att det är den här mannen. Och jag har alltså förståelse för den ståndpunkten, bland annat beroende på hur utredningen fortskred liksom när förundersökningen pågick. Och den inställning som den här mannen hade, åtminstone under huvudförhandlingen i tingsrätten.
Som var?
Ja, men då var hans inställning, i och med att han förnekar gärningen. Men när han sen skulle själv berätta om det här, så hävdade han ju i tingsrätten att han hade drabbats av en minnesförlust. Och att han egentligen inte kunde säga om det var han eller som hade gjort det eller inte. Han säger till och med i domen att jag tror att det står att det är tänkbart att det är han. Och då, med den inställningen och den kringbevisning som fanns i form av att det fanns vittnesuppgifter som gjorde att tingsrätten kom fram till att Malin hade stigit av en busshållplats alldeles i närheten av hans bostad. Att det fanns ett vittne som hade sett en okänd flicka som väldigt mycket överensstämde med Malins signalement gå tillsammans med den här mannen som han kände igen. Och sen de uppgifter som den här mannen själv lämnade under förundersökningen, där han successivt berättade mer och mer om sin inblandning. Och sen med hänsyn till de fynden som påträffades hemma hos honom. Dels massa teckningar och annat material som visar hans sexuella intresse och att han var intresserad framförallt av sex med bundna kvinnor och liknande.
Personen är förstås Anders, 18-åringen som misstänktes men friades. 18-åringen som nu är 43 år, han som friades av hovrätten. En dom Mats Svensson också anser rimlig, trots att den gick tvärt emot den första domen.
Utifrån den här mannens inställning då, så tycker jag att tingsrätten resonerar på ett rätt sätt. Det var utifrån de förutsättningarna som fanns, så var det en gediget genomförd förundersökning. Man hade gjort alla åtgärder som man kunde vidta helt enkelt. Och när jag tyckte just i det läget så tyckte jag att det var en riktig dom.
Och nu hamnade hela utredningen på Mats Svenssons bord. Ett problem var naturligtvis att det inte fanns någon att jämföra DNA med, men det var det lilla problemet i sammanhanget. För nu trädde juridiken in och då kan det bli rörigt. Den stora frågan var nämligen om mordet var preskriberat eller inte, det vill säga om tiden att straffa någon gått ut. Normalt preskriberas inte mord i Sverige, men det finns ett undantag. Om mördaren är yngre än 21 år när gärningen begås, avskrivs brottet efter 15 år. Malin mördades för 25 år sedan. Den misstänkte mördaren var 18 år. Allt talade alltså för att DNA-profilen var oanvändbar.
Jag kände viss osäkerhet inför Högsta domstolens avgörande när det gäller frågan om preskription. Och det var väl så att säga, många med mig. Det var ju många i debatten och så, som sa att den här gärningen är preskriberad. Så det var ju så att säga, en framgång att Högsta domstolen kom fram till att det inte var preskriberat. Men sen när det gäller frågan om topsning blev jag överraskad i alla fall. Och anledningen till att jag egentligen blev överraskad är att riksåklagaren framförde två grunder för att man skulle få lov att topsa. Det ena var att man skulle jämställa en frikänd person i ett resningsärende med den som är skäligen misstänkt och tillämpa den bestämmelsen för att få lov att topsa. Men jag kände också en viss osäkerhet om det var möjligt att göra det. Och då kan jag säga att hade det varit så att man var säker på att man fick lov att topsa, då hade riksåklagaren inte gått till Högsta domstolen med en sån begäran. För normalt sett så är det åklagare som fattar beslut om tvångsmedel. Och i vanliga ärenden så är det alltså åklagaren som beslutar om man ska kroppsbesiktiga eller liknande. Men i och med att det fanns en osäkerhet om man fick lov att göra det, så la vi denna frågan i Högsta domstolens knä. Och jag och riksåklagaren argumenterade för att man skulle jämställa den här frikända personen i ett resningsärende med den som är skäligen misstänkt. Och där sa Högsta domstolen klart nej, det kan man inte göra. Men sen finns en annan bestämmelse som riksåklagaren åberopade i andra hand. Och det är en bestämmelse som säger att man kan få lov att kroppsbesiktiga, topsa andra personer som inte är misstänkta för att man ska komma vidare i en utredning. Och den bestämmelsen tyckte jag var tillämplig i andra hand. Men det tyckte Högsta domstolen inte heller att den var, utan att det skulle på något sätt innebära ett kringgående av den första bestämmelsen om man använde den bestämmelsen. Och då fick vi alltså då den 31 maj i år ett tydligt besked från Högsta domstolen. Gärningen är inte preskriberad, men ni får inte lov att topsa, så ni kan inte gå vidare med ärendet.
Högsta domstolens beslut var alltså dubbelt. Å ena sidan, nej, mordet är inte preskriberat, vilket var en framgång för Mats Svensson. Å andra sidan, nej, den som en gång var misstänkt får inte tvångstopsas. Så där hade Mats Svensson en utredning som juridiskt kunde öppnas upp igen, men det enda spåret som fanns, DNA, fick inte jämföras med den enda misstänkta som fanns, vilket stängde alla möjligheter att gå vidare. Men då händer det igen, ytterligare en helt oväntad och helt avgörande vändning.
Ja, jag försökte ju analysera det här beslutet och försökte ju se om det fanns några alternativa vägar att få fram med ett DNA. Men det gjorde det inte, helt enkelt, enligt min bedömning. Det fanns inga rättsliga möjligheter, ingen rättslig väg att gå för att få fram ett DNA. Och då tog jag kontakt med de utredare som jobbar med fallet just nu och förklarade den uppkomna situationen. Men sa också till med utredarna att innan vi stänger ner och avslutar ärendet helt, så måste vi följa upp alla de biologiska spår som tidigare har funnits i ärendet och verkligen se vad som har hänt med dem. Och se så att de blodprov, de hårstrå och allt annat som kan ha funnits, om de verkligen har blivit förstörda. Och jag hade ju ingen förhoppning om att man skulle hitta någonting egentligen, men det var en sån sista åtgärd som måste genomföras, tyckte jag. Och sen dröjde det 3 veckor till den 22 juni, tisdagen i midsommarveckan. Så ringer polisen till mig och säger, vi har hans blod. Det finns på Uppsala universitet.
Den misstänktes blod, Anders, fanns alltså sparat på Uppsala universitet. Och nu öppnar sig plötsligt möjligheten att få ett DNA att jämföra med, att få svar på den 25 år gamla frågan. Och det går ganska snabbt. Laboratoriet tar fram en profil från blodet som sparas och jämför med profilen från spermafläcken som hittades på Malins kropp. Och det blir träff. Sperman och blodet kommer med all sannolikhet från samma person, nämligen Anders. som för mer än 20 år sedan fälldes och sen friades.
På något, i och med att jag tidigare hade känt att det fanns mycket som talade för att det var den här mannen som var skyldig, så kändes det så som en, på något sätt en naturlig bekräftelse som man fick. Att så här är det. Det är han som har avsatt den här spermafläcken.
Men du hade å andra sidan nästan gett upp.
Mm. Om det kändes som ett bakslag den 31 maj när HD sa att man inte fick lov att topsa, så kändes naturligtvis som en stor framgång när man fick det, och väldigt överraskande, måste jag säga, att på ett positivt sätt.
Trots matchningen är den juridiska processen inte över, långt därifrån. Nu måste Högsta domstolen bestämma om den friande domen mot Anders ska rivas upp och en ny rättegång starta. Så här säger Mats Svensson.
Nu betyder det att när vi fick den här matchningen, så innebar ju det att det fanns förutsättningar för att ansöka om resning. Och det är liksom det första steget, att Högsta domstolen ska pröva och se om det finns skäl för resning. Och resning innebär ju egentligen inte att man gör en fullständig bevisvärdering av hela målet. Utan det som Högsta domstolen ska pröva, det är om det är sannolikt att hovrätten hade kommit till en annan utgång om den här nya omständigheten eller det nya beviset hade funnits när hovrätten bedömde den här gärningen 1998. Det är det de prövar först genom resningsansökan. Kommer de då fram till att det finns skäl för resning, så beslutar man om det, vilket innebär att man tar bort det man kallar domens rättskraft. Och då har man alltså ingen lagakraftvunnen hovrättsdom längre, utan då skickar man tillbaka ärendet till hovrätten för en ny prövning.
Med juridik är det så att inget är helt säkert. Allt talar för en rättegång, men saken är inte klar. Den misstänkte är inte hörd. Hans försvarsadvokat har ännu inte fått komma med synpunkter. Men om det blir rättegång, om målet tas upp igen, ja, då är bevisläget tungt, anser Mats Svensson.
I och med att det är ett sexualrelaterat mord och att man påträffar just en fläck med sperma på den döda kroppen, gör ju att jag tycker att bevisläget är väldigt bra. Det är svårt att säga, så säger jag egentligen, vad som kan komma fram som gör att man ska kunna säga att nej, det är inte den här mannen som har begått den här gärningen. Samtidigt så ska man alltid vara försiktig med att uttala sig. Det är så att vi riksåklagaren har ansökt om resning i detta fallet nu innan den tilltalade är hörd. Och det finns ju speciellt skäl till det som jag kan återkomma till. Men han är inte hörd. Vi vet inte vilka invändningar och argument som hans försvarare kommer ha för att det inte ska bli resning. Jag utgår från att de kommer motsätta sig en resning och argumentera för det. Och sen får vi se naturligtvis hur Högsta domstolen bedömer det här.
Mm.
Men som sagt, egentligen oavsett vad han kommer att säga, så tycker jag att bevisläget är väldigt starkt.
När kommer HD att fatta sitt beslut ungefär? Tror du?
Ja, det är svårt att bedöma. Jag får ju jämföra med andra fall där man har haft den här typen av bevisning. Och trots att man kan tycka att det är väl ett ganska enkelt beslut att fatta, så brukar det ta ganska lång tid i Högsta domstolen. Det kan ta mer än 6 månader i alla fall innan man får ett beslut från Högsta domstolen.
Och om de då beslutar att det är möjligt med resning, hur lång tid tar det efter det då innan själva rättegången kommer igång?
Det beror också på, men i detta fallet så kan man kanske räkna med att när riksåklagaren slutför talan i resningsärendet, att det kommer ett yrkande om att den här mannen ska häktas. Just nu, när han är bara att betrakta som en frikänd person och ska betraktas som oskyldig, så gör det inte att använda någon form av tvångsmedel mot honom. Men om Högsta domstolen besluta om resning, då finns det möjlighet att besluta om häktning. Man får nog räkna med att riksåklagaren kommer med ett häktningsyrkande när man slutför talan.
Sanningens fläck. Den som pekade ut en person, nämligen Anders. I alla dessa år har han förstås varit medveten om att polisen hade fläcken. I alla dessa år hade han antagligen förstått att sanningen en dag skulle hinna ifatt honom. Varje dag från han vaknar på morgonen tills han går och lägger sig bär han detta. Varje vecka kan beskedet komma. Vi vet att fläcken är din. Det tog ett kvarts sekel, men nu är vi där. För 22 år sedan när jag intervjuade Malins pappa så sa han att det viktigaste var att få någon dömd för mordet så att han och familjen kunde gå vidare. När jag träffade honom för ett par veckor sedan, 22 år senare, sa han så här.
Ja, det är ju inte slut sorgarbetet än. Man tänker ju varenda dag, mer eller mindre på...
Fortfarande?
Ja, så är det. Så att, jag menar, hon, vad hennes liv skulle ha blivit. Och hon hade ju kunnat haft en meningsfull tillvaro, men den tog han ju bort. Mm.
Ni har ju hela tiden varit övertygade om att det är den här killen som blev åtalad och friad. Det har ju ni hela tiden varit övertygade om att det är han som gjorde det här.
Ja, jag har ju tänkt många gånger på hur bar han sig åt och hur hon måste ha lidit när han jagar henne genom skogen och sen sticker en kniv i ryggen på henne. Det gör ju så ont så att man vill ju nästan inte leva själv.
Den här fläcken som man hittade på henne, den har ni vetat om att den har funnits i alla år och man har väntat på att tekniken ska utvecklas så man kanske skulle kunna få DNA på den. Hur har ni tänkt kring det?
Ja, jag är övertygad om att DNA-tekniken skulle komma så pass långt som man skulle kunna klara av det här.
Men då fick ni reda på att den här spermafläcken, den tillhörde honom, det var han.
Ja, det var han.
Hur kände du då?
Ja, det var ju som nästan att köpa en trisslott och med en hög vinst på. Så att nu, då vet jag ju att nu finns det ju bevis. Mm. Men då gäller det att få en resning. Mm.
Om det nu blir en rättegång, ja, och då kommer han med all sannolikhet att dömas, vad skulle det betyda för er?
Ja, då får vi ett avslut. Då har vi kommit till vägs ände med vem som mördade Malin. Och det ska alla få veta, att det var han.
Om det inte blir rättegång, vad skulle det då betyda för er?
Kan man göra så? Det är ju en rättsskandal, anser jag. Vad har vi då för rättvisa i det här landet när man kan döda en människa och inte bli fälld för det? Trots den här bevisningen som nu har kommit fram.
Malin skulle ha varit 41 år idag. Med ett halvt liv bakom sig. Kanske barn, så blev det inte. Anders har levt i det yttre i frihet. Men han har inte haft inre ro, det tvivlar jag på. Och nu väntar med all sannolikhet en ganska dyster tid framför honom. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay.